Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Och så kom han in där och satt med polis. Ja, varför vill du bli polis? Och då hävdade han att han sa att ja, jag är för feg för att bli kriminell. Men jag är för lat för att arbeta. Så jag tänkte att det här passar mig bra.
Hur var det här då?
Välkomna till vårat härliga, härliga avsnitt. Är det någon som har gjort något roligt i senaste tiden, gubbar?
Nej, men alltså, vi har ju fått våra första skandalrubrik. Och det är innan första riktiga avsnittet ens är släppt. Ja, det är Borås Tidning som har slagit på stort och skrivit att Nadim Ghazales podd om spel... Förresten, grabbar, bara så ni vet, det är min podd. Om spelmissbruk har med spelreklam. Och det som åsyftas där, det är ju då avsnittet där Micke presenterade sig själv, ett av presentationsavsnitten där han öppenhjärtligt berättade om sitt spelmissbruk. Och då är det tydligen så att det var spelreklam i samband med det här, så, eller innan med presentationen av avsnittet. Och när de ringde mig och Micke, så ingen av oss visste ju om det här såklart. Och ja, vi fick ju säga som det var, att det var ju såklart inte bra, men det visste vi inte och så. Men det blev nästan en hel sida i BT där man skriver att Nadim Ghazales podd, jag var inte med i det avsnittet, jag förstår faktiskt inte vad de vill. Men ja, jag tycker att det känns lite tramsigt och en slags sensationsjournalistik som jag inte riktigt var beredd på. Men så får det bli. Och det roliga var att när jag delade lite grann om detta på min Instagram, så fick jag två filmer ifrån följare som när de klickade på länken, alltså för att läsa artikeln, så fick de själva upp spelreklam på Borås Tidnings hemsida. Alltså, jag fattar ju hur reklam funkar. Jag klandrar ju inte BT, för det är algoritmer och grejer. Det har ju inte de bestämt. Men man hatar ju när man inte kan styra sin egen reklam. Och så försöker man framställa någon annan som någon slags hycklare. Och sen, ja, är det lite likadant åt andra hållet. Ah, ja, hur som helst. Vi lärde oss och av det. Så det var väl nyttigt. Fick lite reklam för podden. De använde en snygg bild på mig. Och podden fick bli min. Så vi får väl... Det var det som hände i alla fall. Det var kul.
Första skandalen då, det är stort.
Ja, innan första avsnittet släppte då.
Bra start.
Ja, men var det inte en annan grej också där, Nadde? Var det inte det att vi är ju 5 män?
Ja, det var fler som reagerade på den. Jag delade den på i mitt kommentarsfält på Facebook. Och det där tycker jag är intressant. Jag förstår ju invändningen. Jag förstår att den frågan kommer. Det var inte så att vi var oförberedda på det. Men samtidigt, vad ska man göra liksom? Alltså, om vi har en långgående relation som vi har byggt upp under 5 år och vi allihopa råkar vara män.
Och inte bara män, vi är ju dessutom medelålders också.
Ännu ja, väl. Gud vad hemskt. Även jag nu för tiden.
På väg upp i den övre medelåldern, vissa av oss.
Ja. Nej, men det är en fråga. Men det tycker jag är faktiskt intressant. Jag då som tillhör en annan minoritet som är människor med annan etnisk bakgrund. Det är väldigt få människor som skulle fråga sig om det hade varit... säg att ni hade varit 4 män och 1 kvinna i den här podden. Du tror inte någon kommentar hade fällt, eller inte lika många kommentarer, och frågat, ja, men var är invandrarna då? Det tror jag inte hade gjort. Så att, det är intressant ur ett annat perspektiv. Men hur som helst, det är som det är. Vi kan inte hjälpa dem vi är och den relationen som vi har byggt upp.
Nej,
Viktor.
Ja.
Viktor, har det hänt något roligt för dig idag? Denna gången med?
Nej, ekorhjulet har rullat på. Men jag har passerat 200 000 följare på Twitterkontot. Det är ju...
Herregud!
Det är ju en imponerande siffra. Ja, och sen kan man fundera på, jaha, det var det mest spännande som hände i ditt liv. Kul kille. Men ja, jag har ju faktiskt fyllt år också i veckan. Ja, jag har blivit 48 här. 2 år kvar innan man är riktigt på döhalvan.
Vad fan säger du?
Ja, du har fyllt år. Jaha, ja, förlåt. Ja, du är med foten ner i graven.
Ja, det är både knäna och fötterna och höfterna, känns som.
Du klättrar på kanten, hänger där i. Ja. Men det har varit trevligt, och då har jag rökt en cigarr och vinterbadat och druckit en gin och tonic och sådär. Firat mig själv när ingen annan gjorde det.
Ja, vad härligt.
Ja.
Får bara ta en snabbis där. Du sa 200 000 följare på Twitter.
Mm.
Och så jobbar man med barnen, de vill ju ha bekräftelse att ju mer följare, ju mer likes och sånt får de må bra och dåligt.
Mm.
Hur funkar det för dig?
Med mina barn?
Eller? Nej, med ditt Twitterkonto. mår du bättre nu när du fick...
Nej, det kan väl inte säga att jag mår bättre. Men ja, det är en stor siffra bara att passera förbi, 200 000. Men det känns lika eländigt som när det var 17 000 eller 400 eller något sånt.
Men det är jäkligt stort. Fan, 200 000. Du har jobbat bra under många år.
Vad har du, Peppe, nu igen?
Ja, men nu fokuserar vi på dig, Victor. Ja, det är du som är den viktiga. Att det kan vara, det är du som är bra.
Ja, men jag kan tänka att folk kan relatera och jämföra.
Nej, vad kan jag ha? Jag tror att jag har en 35 000 kanske.
Ja, ja.
Så jag ligger ju liksom hästlängder bakom.
Ja, men Karin Boye hade också många läsare.
Det var mycket Karin Boye här nu. Peppe, du har ju en historia med henne där, och nu var det Göteborg som gjorde botten enligt vissa då.
Ja, men jag är så besviken att jag inte fick vara med på Melodifestivalen. Alltså,
ja, jag förstår det.
Ja, det gjorde ju ont i hjärtat att sitta hemma och se på det här. Men ja, framtiden. Vi vet inte vad den bär med sig.
Det hade varit en fröjd att se dig stående på scenen och läsa en dikt allvarligt från Karin Boye. Det hade varit magiskt.
Det hade varit toppen på min karriär. Sen hade jag kunnat dra mig tillbaka och varit så otroligt nöjd.
Ja, men då, vi kan inte bara spoila lite grann. Så här, du och Karin Boye, ta det bara snabbt där. Vad har ni för historia?
Vår historia är som så att för några år sedan så... såg jag en tweet på sociala medier där ett alias då bakom Karin Boye skrev någonting med att vi lever i ett övervakningssamhälle. Och jag tänkte inte på det. Så då gick jag igång. Så jag gick in och svarade på det här. Och sen var drevet igång. Ja, nej, men det var intressant, får jag säga. Men
Karin Boye på ditt inlägg, va?
Alltså Karin Boye, hon pikade på Twitter. Ingen har läst så mycket om henne någonsin under, ja, över tid absolut, men inte på en och samma korta tidsperspektiv som då. Jag är skitnöjd, jag bjöd på det.
Det var väldigt roliga kommentarer då. Du vet att det är en död författare du sitter och läxar upp, va? Typ det.
Men vet man inte, ja, så vet man inte, Peppe. Så enkelt är det.
Jag vill minnas, Peppe, att du ändå lite snyggt sen ställde upp på bild vid statyn av Boye och stod med en bok där och liksom tog till det av. Du bjöd verkligen på det. Det hedrar dig.
Ja, men tack. Ja, nej, men vi hade ett samtal där och pratade ut vad som hade hänt, och sen så gick vi vidare och starka tillsammans framåt.
Vad härligt, vad härligt. Mm. Martin då? Har det hänt något för dig?
Nej, jag vet inte. Det känns som att man jobbar hela tiden. Det mesta, ja. När vi ändå var inne på att vi kände oss lite gamla, så fick jag en sån riktig käftsmäll i veckan här. När i måndag så var det två nya aspiranter på utsättningen på morgonen som presenterar sig. Då får man dra lite sån här, brukar vara väldigt kort prestation. De brukar dra sin ålder av någon anledning, så brukar alla säga hur gamla de är. Och då berättar ju ena killen där att han var 21 år. Oj. Och det kändes lite tungt, för att det är precis bara för några veckor sedan så var det 20 år sedan som jag började på polisskolan. Så att det var nästan svårt att greppa att min tjänsteålder är som hans ålder där, typ. Det var lite tufft.
Men du har ju en, ja, given, du har en given kontring där, bara, jo, okej, hur gamla är ni? Men frågan är, hur långa är ni?
Exakt, hur stora skor har ni?
Ja, då blir det tyst i publikum.
Jag ska ta den nästa gång. Nej, annars så är det bara mycket jobb, inget annat spännande så faktiskt, utan det rullar på, gör det.
Inget stort som hänt i Göteborg så snabbt?
Nej, men det händer lite för mycket nu, tycker jag. Det händer ju både i omvärlden att det är oroligt som påverkar oss på jobbet, och sen så händer det mycket liksom tuffa, stora ärenden och sådär också. Så att, nej, lite... Det är dessutom att det typ regnar hela tiden, förutom idag när det är något konstigt sken från himlen här, men annars när det regnar hela tiden. Så just den här perioden är inte min favorit, kan jag säga.
Men då, vi går in på dagens fråga här nu då, och lyssna frågare. Men Nadim, vad ska man mejla om man har en fråga till oss?
Man ska mejla, det enklaste är om man har sociala medier, så kan man hur lätt som helst gå in på våran Instagram, som det bara skriva hur var det här då. Där finns en knapp på våran profil där det står e-post. Det är bara att klicka på den så kommer den upp. Annars är adressen hurvardetharda@gmail.com. Hur var det här då utan svenska bokstäverna och ö? Men enklast är att gå via Instagram, och vi kommer ta bara våra lyssnarfrågor via e-mailen. Så ni får gärna skriva och kommentera på Instagram, men vi kommer ta väl ut frågorna till podden från e-mailen. Och när ni ändå är inne på hur var det här då, för att leta upp oss, våran e-mail på Instagram, så får ni gärna följa, och om ni gillar podden och så vidare.
Exakt, exakt. Mycket bra. Men ska vi ta frågan då, för den kommer här. Ska vi se, ni med nu då? Det är en tittarfråga, ska jag ha sagt, en lyssnarfråga från Johanna, 47 år. Mycket ålder här faktiskt, tvåbarnsmamma. Hej, jag har länge haft en dröm om att bli polis. Barn, flytt och min sambos karriär kom emellan, och det är först nu jag egentligen känner att jag har möjligheten. Men nu till mitt lilla bekymmer då. Jag är 47 år och har inte pluggat på över 20 år. Hur tycker ni jag ska resonera?
Hon ska resonera som så här, att hon ska följa sin dröm. Självklart ska hon söka, och hon sitter inte själv i den här situationen. Vi ser att allt fler som antas till polisutbildningen är lite äldre, har en hel del livserfarenhet i bagaget. Så hon ska självklart söka, och förhoppningsvis så kommer hon också komma in. Det som är bra för Johanna i det här fallet då, det är att polisutbildningen numera också går att plugga på distans. Så har hon svårt att få ihop livspusslet, så finns den möjligheten. Sen kan hon också då plugga på campus, såklart. Men hon ska självklart söka. Livserfarenheten som hon besitter är ovärderlig sen hon kommer komma ut i polisyrket. Så självklart, följ din dröm och sök. Och så hoppas vi att hon kommer in. Vi behöver äldre kollegor, och som Martin sa, en 21-åring kontra en 47-åring. Det finns mycket som de äldre har gratis. Självklart, sök.
Kan ni förstå det ibland att jag måste bara fundera, kan ni förstå det ibland att vi lever typ andras dröm? Att vi jobbar med det som många drömmer om och längtar efter att jobba med. Det har jag svårt att ta in ibland alltså. Och det känns inte så säkert ofta.
Nej, det gör det inte. Jag kan tänka på det ibland när man åker ut från polisstation fortfarande där, och rullar upp för backen från vårat garage och åker ut i polisbil. Jag tycker fortfarande lika spännande och roligt att åka ut där, och stolt, och folk tittar och barn vinkar och allt det där. Men det har man ju hela tiden. Det känns fortfarande, det är ett otroligt stort ansvar, och det är väldigt roligt, tycker jag.
Kommer ni ihåg första gången ni drog på er uniformen?
Jag var den som Martin pratade om på utsättningen. Jag var den som kom in där och folk bara satt där. Jag är dubbelt så gammal som du. Jag hade lika gärna kunnat vara din pappa, bla 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 bla. Och nu är jag snart där själv. Det är helt sjukt. Viktor, hade du betald utbildning på din tid?
Nej, nej, så uråldrig är jag inte. Men det var studielån. Men jag tänkte på det i veckan här. Då, precis som ni säger, då ett kvällspass jobbar vi. Tror jag gick ut 30 poliser från satt på utsättningen. Vara många då var aspiranter. Och deras första dag. Liksom, och, ja, de presenterade sig och bara, ja, det är mitt första pass ute. Och man såg på dem liksom att det här var verkligen stort. Då. Några av dem var faktiskt, det tycker jag var courage att säga. Bara, ja, det är mitt första pass. Jag erkänner, jag är lite nervös. Och inte bara försökte hålla liksom god min och smälta in. Och samtidigt så blev det då liksom att det var den här dagen då liksom hade Säpo gått ut med att säga liksom så att det ökat hot om terror mot Sverige och svenska intressen. Liksom. Och det var liksom på utsättningen så hade man rätt stort fokus på det, hur vi ska tänka och agera och de här insatsväsken om det blir terror och sånt. Så att det var nog en liksom, nu var det allvar för dem och det märktes. Och det var ju allvar för oss också, liksom, för det är ju extraordinära situationer nu. Dessa tider med allt som pågår i världen och verkligen allt som pågår i landet. Så att det var liksom en stund av allvar, men även högtidligt. Jag tyckte det var fint.
Jag måste säga också, jag tyckte det var fint i samma utsättning med de här nya unga aspiranten som också, man såg ju på dem, precis som du säger, att de var lite nervösa första dagen på jobbet. Så hade vi samtidigt vår nya lokalpolisområdeschef som gjorde sin första dag samtidigt där liksom på Hisingen. Och han sa också, kände sig lite nervös första dagen på jobbet och att det kändes nytt och stort. Och så sitter de och känner sig på sitt sätt, olika sätt liksom. Det var fint. Alla lite ödmjuka och spända inför uppdraget.
Mm. Vad fint. Kan vi göra så, Kille, att vi går igenom lite grann hur polisutbildningen funkar och hur den ser ut, eller kan vi göra det?
Ja, absolut. Men ska vi börja med liksom förstadiet, bara snabbt gå igenom vad som krävs för att ens kunna komma in på polisutbildningen? Ja, jag tänker, vi går inte igenom kraven i sin helhet, utan vi kan länka till detta också, informationen på Instagram. Men det är ju några grundläggande krav som man måste ha. Och det går ju basically uppifrån och ner, att du måste vara svensk medborgare, du ska ha fyllt 18 år när du söker. Du ska ha giltigt svenskt körkort och det gäller ifrån den dagen du påbörjar utbildningen, vilket innebär att du behöver inte ha det när du söker, utan du måste ha tagit det när du väl påbörjar utbildningen. Där dock, det tror jag ni alla håller med mig om, att det är bra att ha tagit det innan och också ha kört lite bil. För det har man också sett att där, de platserna där vi poliser skadar oss som mest är i trafiken, och jag är själv ett sånt exempel på detta. Sen har man lite olika behörigheter, det är lite vad man ska ha pluggat och särskilda behörigheter, och det går inte att gå igenom det och bena ut det på ett enkelt sätt, så det får man klicka sig fram där. Man ska kunna simma, man ska utföra några fysiska krav, styrka och kondition, och uppfylla vissa medicinska krav som också förändrades förra året, där man nu inte längre säger boom, stopp, nej till människor med ADHD. Man ska klara en säkerhetsprövning och ett par psykologiska krav som utvärderas av en psykolog. Det är väl det som man måste klara av där, Peppe, eller hur?
Mm. Ja, men det är korthet, precis som du säger. Och vi länkar ju här på vårt Instagramkonto exakta krav och allting. Så vill man fördjupa sig där, så gå in på den länken. Och har man inte Instagram, så sök på Bli polis på nätet, så kommer man hitta ungefär samma information.
Ni sa säkerhetskrav där, vad menas med det?
Man genomför en säkerhetsintervju. Jag jobbar även med det och håller sådana säkerhetsintervjuer några veckor per år, och det är ganska mycket frågor man får svara på, helt enkelt. Familjeförhållanden, bakgrund, historia, kompisar, saker som polisen då, eller polismyndigheten, ska sedan utvärdera om man utgör ett hot, eller hur man anses vara lojal, om det finns några brister i, alltså någonting som kan användas mot dig, någon person som kan utpressa dig. Alltså, det är egentligen för att minimera riskerna för infiltration och otillåten påverkan och sådär hos polisen. Och det här är ju faktiskt rätt intressant, för efter de där bröderna med ursprung i Iran som har åkt dit för spionerat på Säpo, så verkar ju det här komma i framtiden ligga i fatet för väldigt många andra människor med annan etnisk bakgrund och dubbla medborgarskap ursprung någon annanstans ifrån. Sådana som jag, till exempel, kommer att få det tyvärr svårare att komma in på polisutbildningen av allt jag har läst att döma Nu håller man på att titta på det, men det verkar bli så, tyvärr. Och det gör mig ledsen, tycker jag, för att man drar en alldeles för hård kam kring det här. Men det kan vi prata om lite mer en annan gång. Men det är i alla fall en säkerhetsintervju för att utvärdera lojalitet och sårbarhet.
Yes, man kan konstatera att rekryteringen har ändrats lite sen. Det finns en här gamla som jag tror Victor la ut med rekryteringskampanj från 1900. Att en polisman ska vara stor, ståtlig och hiskelig och skåda. Det var den jag tror jag läste någon som gammal när jag sökte där. Det var därför jag sökte mig.
Jag vet en äldre kollega i Dalarna som hävdar att när han sökte polishögskolan då hade man gått in. Ja, gör här 10 repetitioner i bänkpress på 50 kilo. Ja, så gjorde man det. Ja, bra. Nu går du in i det här rummet och intervju liksom. Och så kommer han in där och satt med polis. Ja, varför vill du bli polis? Och då hävdar han att han sa att ja, jag är för feg för att bli kriminell. Men jag är för lat för att arbeta. Så jag tänkte att det här passar mig bra. Och då hade den här tittat på honom och sen bara skakat på huvudet och skrattat. Och sa, ja, bra. Så att det var väl en icebreaker där, men han hade kommit in här för att gå polis.
Världsklass. Hur lång är en polisutbildning?
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Den är 4 terminer på skolan och en termin som aspirant. Så 5 terminer, 2,5 år totalt.
Okej.
Okay. Under ordinarie polisutbildning. Sen så har vi ett par andra varianter som heter verksamhetsintegrerad polisutbildning och funktionsinriktad polisutbildning. Den ena varianten där, de jobbar i myndigheten idag och pluggar och jobbar samtidigt. Och då förlängs den med ytterligare en termin. Och sen så har vi de som också då jobbar inom myndigheten idag men har lite akademiska poäng, examen och så vidare i bagaget. Alternativt anställs utifrån för att plugga. Och då är den en förkortad version av polisutbildningen. Den är på ett år istället för 4 terminer. Så 2 terminer istället för 4 och så ytterligare då aspirantdelen. Men den studietakten där är betydligt högre. Så och man ska ju ha samma utbildning i bagaget sen när man väl kommer ut. Så man testas under sin aspiranttid på samma kriterier. Olika studiefart helt enkelt.
Yes. Jag har en fråga till där bara. Jag har lite polare som har blivit poliser genom åren i olika faser. Men den enda jag vet nu som kommit in på första försök, det är ju Nadde då. Alla andra har nästan kommit in på andra eller tredje försöket när man sökt in. Varför är det så? Eller har jag missuppfattat det?
Det ser lite olika ut. Nu är det ju som sagt lite fler utbildningsplatser. Det är ju ungefär 1020 per termin. När vi samtliga kom in så låg det kring 250-300 platser per termin. Och då var ju urvalet något helt annat. Då var det ju konkurrens bland alla de som hade klarat sig. Så är det ju inte i nuläget, utan alla som klarar sig kommer in. Och det gör ju att fler skulle jag säga kommer in på första försöket än tidigare. Själv så sökte jag första gången när jag var 20, för då var det 20 års ålder att söka på den tiden. Och då kom jag till sista steget där, och det har ju också ändrats genom åren. Och jag vet att jag var så förbannad att de inte kunde se vilket perfekt polisämne jag var 4 år senare. Jag kan säga att jag är evigt tacksam för den eller de personerna som plockade bort mig tidigt där. De här åren som jag hade utanför polismyndigheten har gett mig otroligt mycket i bagaget, och jag är väldigt, väldigt glad för det. Och vi har ju haft flera aspiranter som har varit unga som kanske inte då, eller som har blivit underkända, och det de säger efteråt, vad de ångrade, det var att de faktiskt sökte när de var för unga. De skulle gjort något annat i ett par år för att få lite erfarenhet från andra håll och kanter. Jag kan faktiskt bara hålla med. Det är nyttigt att ha lite andra perspektiv och ha sett lite annat innan man blir polis.
Verkligen. Det är ju väldigt speciellt yrke, men som jag beskriver i samtalet med dig där, Micke, så jag växte upp under mega trygga förhållanden och liksom inte sett några hemskheter när jag växte upp. Och sen så från det, nu åkte jag till Kosovo och gjorde lite sådana saker som man såg annat. Men hade jag inte gjort det och gått direkt från gymnasiet i stort sett in och få hantera människor i kris och liksom föra någon form av samtal och trovärdig och tåla bara själv för sitt eget välmående också, tåla de här sakerna att man utsätts för. Man behöver ha lite... Det är inte vem som helst som klarar det, och det är risk att man mår dåligt eller liksom kan hantera situationer på ett sämre sätt kanske. Sen är det olika, det är för att den här personen då i måndags här som presenterat, han var 21 år, han kan ju ha nått en annan mognadsgrad och vara redo för det. Men det hade ju inte jag varit riktigt, utan jag var åtminstone några år äldre där, så att det är inte fel. Och är det så att man inte kommer in på första försöket, så är ju verkligen medskicket, ge inte upp, utan... Fortsätt och försök att bygga på med utbildning och med arbetslivserfarenhet, och så kanske man kommer in senare.
Mm. Och det är viktigt att du säger det, Martin, för vi har olika, vi mognar olika. För mig var det verkligen viktigt att få de här åren vid sidan, och medan andra kan vara fullt mogna vid både 18, 19 och 20. Så att vi inte trampar någon på tårna, det är inte det vi menar.
Nej,
jättebra.
Jag jobbar med en kollega, han fick söka 8 gånger innan han kom in, så att, det är bara att köra på.
8 gånger?
Ja, 8 avslag.
Jag blir bara sen, vad åkte han på varje gång egentligen?
Ja, det är mycket klart. Det var väl förmodligen kanske konkurrens eller något annat.
Ja. Jag har, får jag berätta en grej för er killar? Nu måste ni se om någon lyssnare eller om ni kanske kommer ihåg detta. Jag har för mig att jag såg, och så får ni bara... När jag är klar med den här lilla historien då, eller det jag kommer ihåg av mitt liv, så får ni bara säga om det är korrekt eller inte då. Jag såg något tv-program, det här kan vara tidigt 00-tal eller 90-tal tror jag. Vågar inte svara på det. Diffust minne. Och då såg jag just om polisutbildningen. Och då var det en kvinnlig polis som kommer in i ett... Vi kan kalla det förhörsrum eller vad man satt med. Fast de frågade henne frågor. De målade upp en situation som hade hänt. Det hade varit ett rån i en klockbutik. Hennes kollega tar en klocka och stoppar på sig, som hon ser då. Och då undrar polisen vad hon hade gjort då. Och då börjar hon att säga att nej, men jag hade polisanmält honom. Men jag anmält honom om allt möjligt då. Men så börjar hon ju vrida på det. Men han har ju barn hemma och sånt. Då ska han få sparken. Då kan inte han ställa fram mat på bordet. Och det här företaget, de får ändå se ut försäkringspengar. Och... hans son skulle precis ta studenten, var där han sa då klockan till och lite sådana grejer. Så de får henne att bli omvänd från att anmäla det till att hon går ut därifrån och säger så, nej men jag hade inte sagt något ungefär. Och så går hon där ut och så de efteråt bara, nej hon går inte vidare. Är det bara något jag har drömt detta, eller kan jag ha sett det på tv?
Ja, det kan du ha sett på tv. Det där är ett klassiskt moraliskt dilemma som... När jag sökte, då fick man den där typen av frågor för att se hur man skulle hantera dem.
Mm, jag med.
Ja, jag hade en kollega i min grupp som han satt på intervjun och då hade de målat upp scenariot. Ja, du kör bilen och kollegan sitter bak med en frihetsberövad gripen då. Och de börjar tjafsa. Och så ser du att kollegan slår till honom i magen. Vad gör du? Ja, då hade han... Ja, slog han hårt eller? Du hade intervjuat med ditt förbannelse. Men det spelar väl för fan ingen roll. Men han hade blivit i alla fall godkänd, den kollegan då, så att han hade väl kunnat leverera ett svar. Men det var skrivligt, det är moraliska dilemman kopplat till tjänsten som man ställs inför. Och så vill de ju höra att man inte är helt uppåt väggarna när man resonerar kring de här frågorna då. Så,
ja. Precis. Vi gick igenom lite sånt på skolan också, kom ihåg.
Det var rätt intressant. Jag ska bara säga, när jag sökte, jag jobbade som hanterare, källdrivare i sex år, och kan jag säga testerna och de moraliska dilemmorna man fick ställa sig inför till den tjänsten, de kan jag tyvärr inte berätta om, men någon gång kanske när man slutar vara polis eller sådär, när det har gått tillräckligt lång tid och allting har förändrats, så ska man, det är rätt intressant, men det är också väldigt intressant vad det skapar hos en själv när man faktiskt fysiskt, inte bara mentalt, kastas in i olika situationer som man bara får hantera på uppstuds. Väldigt intressant, men det är också en moraliska dilemman är också bra på det sättet, för att det är väldigt svårt att ljuga sig fri från dem, utan det kryper fram till slut vad du faktiskt tycker och vart du står. Och det är kanske ibland så att det slängs in vid olika intervjuer. Vilket absolut är bra.
Och nu, vi hade ju en intern utbildning som alla skulle gå nu, och då kommer det upp lite sådana grejer nu också som aktualiseras med rabatter på gymkort som kan vara förekomma, och att man kan få någon dricka när man handlar mat på samma ställe hela tiden och sådär. Så det finns ju hela tiden med där, just med viktigt med polisyrket.
Det är den där man ska klicka sig igenom. Jag har lite svårt från det webbaserade utbildningar. Liksom en schimpans kan ju klicka sig igenom dem och få rätt liksom. Ja, men det blir ju det lite det. Så att hellre sådana här när man med yrkeshandledningar och sånt, och man har ju med någon som man myndigheten ibland kostar på, när man tar in någon utomstående som får arbetslaget att resonera och fundera kring etik och kultur och det här. Det ger ju mer såklart än det här, än de här små scenarierna. Och så vet ni att i läget är inget busskort. Nej, precis. Det vet alla, och så svarar man rätt på den frågan liksom.
Ja, det är bättre med det som du säger. Vissa, det finns ju rätt bra information och utbildning i de paketen ibland, men själva frågorna sen, det blir ju som du säger på en schimpansnivå där det blir ju helt
exakt. Jag säger så här, jag får nyansera mig. Det är ju ett bra, informationspaketen är ju bra. Det är ju provet man kunde skippa, liksom att man ska göra ett prov för att bli godkänd. Utan det, istället att man har klickat i att man har tagit del sådär. Men provet, då blir det lite så här löjets skimmer. Men informationsdelarna är bra gjorda, det ska sägas. Det var bra att du tog mig i örat där,
Martin. Nej, men, för det är ju, nu skulle jag haft det framför så här, men det finns ju, då kommer någon fråga och så finns det tre svarsalternativ. Och den som inte fattar vilket av de tre är rätt, den borde ju egentligen avskedas, för att det är ju sån låg nivå på dem.
Vad gör den polisen i kåren, funderar man då på, liksom, som inte klarar?
Ja, det är rätt uppenbart.
Spontant så här, om vi pratar polisutbildningen, vad är det första ni tänker på rent spontant, det roligaste som var med polisutbildningen?
Allt, alltså de två åren var två av de absolut roligaste i hela mitt liv. Hela paketet. Jag kom in på polisutbildningen egentligen inte för att jag drömde om det, utan jag hamnade ju där för att jag sökte på chans. Och när jag väl kom dit så tänkte jag, men det här kan bli rätt intressant. Men sen så som jag trivdes under de två åren, kompisarna, miljön, jag bodde på campus i Växjö. Alltså jag levde life. Perfekta kombinationen av teori och praktik och vänskap. Och, nej, det var helt underbart.
Bästa tiden. Det var roligt.
Ja, men det som vi kan lyfta också, det är ju just det här att man jobbar basgruppsvis. Man är ju indelad i klasser om 24. Och så har man fyra basgrupper där man är sex i varje basgrupp. Och redan tidigt då på utbildningen så får man ju den här känslan av att jobba i turlag och jobba i tajta grupper och verkligen finnas till för varann. Och det kommer jag ihåg var en av de absolut bästa delarna, just känna den här gemenskapen och som vi också har i poliskåren, att vi jobbar tajt och nära in på och vi finns till för varandra från dag ett. Det är det roligaste jag kommer ihåg.
Ja, jag tycker hela känslan också, det kändes ju som polisskolan-filmerna när man kom in på. Jag gick ju Sörentorp, gammalt regemente som var liksom inhägnat område. Det var verkligen det. När man kom in så åkte runt polisbilar med blåljus. Det sprang poliselever i något liksom fingerat scenario. Och man hörde skottlossning från skjutbanorna. Och det var ju verkligen som polisskolan. Pyttelite seriösare, men ändå ungefär som polisskolafilmerna.
Alltså vad fan, vad var ni på för vapen? Ni hörde alltså skottlossning ut. Shit alltså. Vi körde ju våra Sig Sauer, men helvete, det var på Sörentorp man skulle ha gått.
Ja, det lät som att du pratade om Stockholm 2 timmar idag.
Ja, precis. Det var, då var det, på den tiden var det mest skottlossning inifrån från skjutbanor, inte från centrum och kärnorna.
Nu har ni haft så jävla kul på den här utbildningen, men något måste ha varit piss också. Jag menar, ni ska löpa, jag vet inte hur mycket snabbt ni ska springa. När jag såg de siffrorna tänkte jag att hon stackars, alltså Johanna 47 år, hon får ju träna lite grann innan då. Gäller det för alla att klara de här fystesterna och det där? Har man skillnad på män och kvinnor? Är det samma fystester för alla?
ser lite olika ut på de olika skolorna. Det är inte, upplägget är inte strikt rakt av på alla skolor. Men har man en god fysisk grund, eller en god grundfysik, och sen lägger lite extra energi på vissa delar, så då har man absolut ingenting att oroa sig för. Och är det som så att man inte klarar vissa moment, ja, men då alltså det är ju ändå, det mesta är ju kopplat till för att klara polisyrket som sådant. Mm.
Och det var väl så, va, Peppe, nu, vi hade ju en diskussion där, att du klargjorde var att det är en klick personer som inte har släppts ut nu för att man inte har uppfyllt de här, vad man anser vara grundläggande fysiska kraven. Och då har de inte fått gå ut på sin aspirant, och det får man väl ändå säga då, även om det är surt för de drabbade, så om man inte klarat det grundläggande så ska man ju heller inte komma ut. Det finns ju en logik i det med, så att säga.
Så är det. Det finns ju ett test som heter BIP-test, och de som nu då skulle ha gått ut eller som har gått ut, när de sökte så hade man ju på grund av coviden strykit vissa delar, så då fick man självskatta sig, och det är väl lite det som slår tillbaks här nu, skulle jag säga.
Då hade jag varit bäst.
Jag med. På allt.
Men det värsta då?
Ja, exakt.
Jag har ju en glasklar som var värst för mig, men vad säger ni?
Nej, det var
coolt, men
civilrätt var fan ingen hit.
Älskar civilrätt. Jag hade ångest i 3 veckor, på riktigt ångest. Alltså jag har aldrig upplevt sån ångest som jävla isvaken.
Det var härliga tider, jag älskar att det momentet finns. Men det roliga var med civilrätten att jag hatade det, och det är den enda tentan som jag har fått VG på polishögskolan, så var det ju civilrätt. Annars brukade jag liksom ha den här att folk sprang ju där och fick bra betyg och hittade ditan och de var så duktiga och VG, och VG polis, ja, var bra. Men då brukar jag alltid säga liksom, jo, men det är sen, jag kommer att vara verklighetens VG. Verklighetens VG, inte en jävla skolprodukt som sitter och kan leverera i en provsal och svara sakligt och korrekt, utan där ute on the streets.
Ödmjukhetens VG.
Ja, ödmjukhetens VG.
Alltså, verklighetens VG, är det liksom polismotsvarigheten till livets hårda skolor? Man har klarat. Ja.
Om jag ska granska mig själv för en sekund sakligt, så kanske jag är verklighetens godkänd. Inte VG.
Men Martin då, det värsta som var?
Nej, men jag tror jag har svårt att komma på någonting som var det värsta. Det är klart att det fanns ju roligare saker. De praktiska ämnena var ju roliga. Vissa delar av de teoretiska var också väldigt roliga. Jag bara minns hela, precis som Nadde var inne på, hela skoltiden som fantastisk. Jag tror om jag ska komma på någonting som var det värsta, så var det ju ekonomin. Det hade ingenting med utbildning att göra, utan det var att man var ju fattig som en... ja, man var fattig helt enkelt. Att det var tufft så, men det hade man ju ändå på något sätt. Fick ju, eftersom jag är supercurlad som jag har nämnt, så fick jag ju hjälp när det var i knipa. Så att det...
Ja.
Det gick ingen så, men...
Nej, nu bryter vi här faktiskt.
Nej, men jag har inget dåligt. Det var bara roligt faktiskt, om man slår ut det. Sen är det lite som lumpen, man kommer ju bara ihåg det som var roligt. Så att det fanns ju såklart tillfällen när det var tråkiga saker och jobbiga grejer. Men stora hela var det bara fantastiskt och härligt. Och man längtade efter att komma ut i tjänst.
Man fick det där studiebidraget och CSN där som räddade mig. Så jag kommer ihåg en gång, så gick vi ut på helgen, jag och 4 av kurserna, och hamna på Naglos vodkabar. Och på den tiden fick man röka cigarr.
Hamnade, jo.
Ja, och så tyckte jag, fan vad gött, jag ska bjuda dem på cigarr liksom. Köpte cigarr där inne i baren och bjöd runt där liksom. Och sen bara, dagen efter, bara vad fan, när jag såg kontot liksom, det var knäckt av de här cigarrerna liksom. Jag insåg, det här blir en blek månad, det blir tungt liksom. Men jag hade ingen kassako att ringa hemma liksom som andra, utan jag fick ju bita ihop och äta nudlar och det där liksom.
Ja. Men var det ingen av er som ser tillbaka med fasa på pepparsprayen, OC:n?
Ja, den
det var ju inte på skolan, så det var ju senare.
Lugn nu. Han är ju yngre i tjänst såklart.
Vi jobbade ju några år innan vi fick den. Den tog jag på Hisingen.
Ja, så exakt. Är det, ja. Men oss unga, Nadde, du körde väl OC:n på skolan?
Jag körde sista terminen på skolan. Vi gjorde, men vi gjorde, du gjorde väl också den riktiga, va? Där man fick i båda ögonen.
Alltså, satan.
Men det var inte så... Alltså, visst gjorde den ont, men det var inte... Det var inte
du,
isvart. Det
är 8 resor värre. Jag blir ju helt utslagen av pepparspray. Jag, satan vad det gjorde ont. Och när jag skulle sanera den, det tog bra... Det tog någon timme eller två. Jag var helt utslagen. Och sen glömmer aldrig, vi hade en student som hette Martin. Han var sån här, ja men 38 år har jag för mig han var när vi pluggade. Sån riktigt jävla fysfenomen. Trots att han knappt var på gymmet. Han bara så här, en norrlänning såklart. Han bara så där borta. Sen så körde han hem 5 minuter senare. Jag bara, men han kör bil hem 5 minuter senare. Och så låg jag där och kved liksom, bara skicka in vatten på vatten på vatten. Jävlar vad jag... Nej, då var jag inte stor alltså.
Peppe, stämmer att nu när de går på skolan, då sätter de på dem handfängsel, duschar ner dem med OC och så bara knuffar ner dem i isvaken så man får alla proven på en gång. Och så ska man...
Är det så? Är det så?
Ja, det har jag hört. Är det, ja, men är det myt eller stämmer det? Eller?
Nej, men vi låter den vara obesvarad. Så får det bli en överraskning för dem som eventuellt söker då.
Ja, för då testar man även simkunnigheten och så här, att man kan ta sig ur trängt läge liksom. Genialiskt om ingen har tänkt på det.
Är det riktiga monsterstudenter som kommer ut nu och framåt?
Vad kan jag rekommendera folk som lyssnar på detta nu? Om de har en liten dröm, så sök, och kommer de inte in, sök igen, arbeta lite, få erfarenhet och så sök vidare, upplev er dröm helt enkelt, eller?
Jag skulle säga att det var en bra, utmärkt sammanfattning.
Ja, verkligen. Precis så.
Från en utan studieskulder. Helt otroligt.
Jag har inte jag heller numera. De betalades av precis i januari.
Okay.
Mina betalades av för 10 år sedan. Det säger något om min studie.
Och Martins pappa betalade av hans.
Jo.
Mamma också.
Grävde i lädret.
Men Micke, undrar om inte du ska liksom söka bara för att kolla hur långt du kommer i den här processen?
Ja, men jag kan testa det, men jag vet hur det är med säkerheten. Det är ju helt kört. Jag har ju redan gått igenom mitt huvud, så tyvärr. Men jag har alltid haft en dröm att bli polis, för jag hade blivit en jävla bra polis, det vet jag. Jag skrattar mig själv nu som alla gör.
Stort hjärta att det kommer långt med.
Ja.
Men vad hade varit din styrka, Micke, då, som polis?
Ja, men jag är split vision utan dess like. Hitta lösningar på allt. Ja, det är sant. Nej, men jag kan gå in i stan och så tänker bara, vad fan såg du ut? De dealar ju precis där nu. Och så, ja, nu blir det ju mitt ex då. Men, va? Vadå? Ja, men, alltså, de står ju överallt och gör detta. Det syns ju så tydligt.
Men du är inte för att klanka ner på dig, men om man går i stan så kan ju fan en blind höna se liksom var det dealas. Men absolut, split vision, fan du är överallt. Jag gillar dig.
Fan, det säljs till en knark i Nordstan.
Ja, skarpt och split vision i Nordstan. Bara, oj, där säljs en knark.
Jag gick in för fan och svarade rätt till på den här kändisfrågan som kommer idag ju. Till och med jag hade stenkoll på den. Ska vi se om
jag lät upp det väl.
Våra
ska du släppa kändisfrågan då?
Ja.
Den kommer snart, men jag har en liten fråga angående utbildningen där. Viktor, civilrätt pratar du om. Ni bara pratar vidare precis som alla vi ska fatta. Vad menas med civilrätt?
Ja, men det är ju så här, vad ska man säga, ägandefrågor mellan... Nej, jag kan inte, Martin.
Då har du VG på den ju.
Ja, jo, men jag säger så här, det man ska kunna om civilrätt, lätt förenklat, det är så här... Jaha, det här är civilrättsligt, då är det inget för polisen. Och så åker man därifrån.
Är det domstolen då,
ja,
eller vadå?
Det kan ju vara såna här grejer om liksom äganderätt i bostäder och såna där saker. Och den typen av, där det inte liksom förekommit något riktigt brott så, enligt brottsbalk. Typ, ja.
Typ om vart barnet ska bo och såna här grejer, om det är problem där också. Är det civilrätt också då, eller?
Ja, men du är faktiskt, du är nära sanningen, Victor, som alltid har du. Ja. Nej, men åklagarmyndigheten definierar civilrätt som de regler som gäller privatpersoners och eller företags inbördes förhållanden. Skadeståndsrätt, arvsrätt och fastighetsrätt är exempel på civilrätt.
That's what I said.
Just alltså, din lärare Victor måste ju liksom lyssna på det här avsnittet och gråta sig av, alltså gråta av glädje.
Gå in och ändra betyget efterhand där för Victor.
Hur fan släppte ut den där killgissan liksom på gator och torg? Det är knäckande för
honom. Vi jobbar ju annars generellt med brottsbalken, är ju där vi är mest och jobbar.
Korrekt.
Ja. Då är det. Känner vi oss nöjda med utbildningen här nu då? Gjorde vi?
Vi är nöjda tror jag. Sen om lyssnarna är det får vi se. Yes. Men då får de skriva till oss annars.
Och så har vi dagens kändisfråga då som kommer här.
Hej Nadim och alla andra poliser och lyssnarna. Kul med polispodd. David Reed heter jag, jobbar på morgonpasset i P3. Jag har en fråga. Om det är så att man har ett olagligt vapen hemma, råkar ut för inbrott och blir hotad till livet. Man hamnar i en situation där ens liv är hotat av dessa personer som gör då inbrott. Får jag använda ett olagligt vapen som jag har hemma? Alltså får jag använda ett vapen som är olagligt att inneha för att försvara mitt eget liv? Puss, kram och hej då.
Ja, men det var en väldigt intressant fråga på många sätt och vis. Och som jag sa innan här nu i podden, att jag hade ju lite rätt när vi skrev i våran chatt. Men jag tänkte framåt tiden så vet inte jag om kändisfrågan. Och så när den ställs så ska jag svara på den. Ska ni se mina kunskaper innan polisarbetet, boys? Är ni med på det?
Mm, det låter bra.
Bra. Men Martin, hade du svar på denna fråga?
Ja, men precis. Det är en spännande fråga och det är ju så med nödvärnsrätten. Den är ju ganska stor. Om det är så att man utsätts för ett livsfarligt angrepp så har man ju väldigt långtgående rätt att försvara sig. Och då kan man även vara att man behöver skjuta en annan människa. Det är ju samma nödvärn som ofta polisen använder sig av den lagstiftningen. När vi behöver skjuta i tjänsten så är det ofta just nödvärn. Och då fungerar det så att det själva våldet kan vara helt försvarligt och det är ingenting som kommer vara någon till last bara för att det är att man inte har rätt att ha vapnet. Däremot så kan det ju bli då att man är bedömd för grovt vapenbrott. Men själva våldet man utövar, om det anses vara lagligt och att man hade det var utsatt för sån nöd så att man hade rätt att använda nöden, så blir det bara vapenbrott helt enkelt, eller grovt vapenbrott då.
Så, och det avgörs i domstol om det var...
Ja, precis. Det går inte att säga. Det är ju alltid så här svårt att säga innan. Utan det blir ju det är en bedömningssport i rätten vad åklagare kan bevisa och hur försvaret och till slut hur domstolen ser på det. Men yes. Generellt så är det liksom inte så hugget i sten att då åker man dit för allting eller för mord eller någonting. Utan då finns det goda möjligheter att klara sig där.
Jag har en liten följdfråga där. Om man nu är hemma i sitt hem och det blir inbrott och folk kommer in, hur ska jag som privatperson, hur ska jag agera, vad bör jag tänka på? För det måste vara en bland de värsta situationerna som kan uppstå för en egentligen. När man ligger där med sina barn och sover och så kommer det in folk i sitt hus, lägenhet eller vart man nu bor där.
Ja, det är ju... Det är återigen en sån fråga som det beror lite på. Det bästa egentligen skulle jag rekommendera, det är att sätta sig själv och de man har.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Liksom i sin närhet där i säkerhet. För man vet inte vad det är för person som tar sig in. Om det är någon person som är ute efter en själv eller att det är någon galen person. Och ibland när det sker att någon försöker göra motstånd. Det sker ju både i butiker och i hemma när någon liksom går till försvar mot en angripare. Då kan ju den angriparen kanske vara beväpnad med kniv och bara för att man blir angripen för själv komma därifrån, komma loss, använda våld. Så att det säkraste är att försöka ta sig säkerhet och sen larma liksom 112 såklart. Och sen inte försöka ingripa själv. Sen får man ju vara en göra en bedömning. Det kan ju vara att man känner att man har ett övertag och att man kan lösa det här på ett bra sätt. Så är det ju, så kan ju det vara bra. Men generella rekommendationen ska jag säga är att inte ingripa själv utan larma och låt polisen hantera det.
Nej, och det här är också en sån fråga. Ställ samma fråga till 10 olika poliser och du kommer få 10 olika svar. Ja, så det är ju väldigt svårt. Det är ju situation till situation och från person till person. Men att föra lite väsen på ovanvåningen till exempel kan ju få folk till att, eller inbrottstjuvar då, till att faktiskt fly. Och sen kan du ta en annan vändning att de går till attack istället. Så man vet ju aldrig, det är omöjligt att svara på.
Nu kommer jag att tänka på när jag var aspirant och vi var ute och agerade. Det blev lite stökigt. Och då tyckte vi instruktören att vi hade varit lite för passiva. Så när han skulle ge oss feedback efter så sa han så här: ja, ni gjorde helt rätt. Ni backade undan och tillkallade polis. Det var ett fint sätt att säga att vi gjorde för lite helt enkelt.
Ja, men det är läskigt i alla fall. Är det någon annan som har varit med om typ något sånt här ärende någon gång eller?
Alltså det är ju en av de vanligaste frågorna man får. Hur mycket våld får jag använda och allt sånt där. Så att det är och Martin gav ett väldigt bra svar, så det är ingen idé att hålla på att repetera sig.
Och med det så avslutar vi dagens podd. Och till dem som har funderingar på att söka polisutbildningen, gör det. Förverkliga er dröm och ni kommer få en otroligt rolig studietid och också gratulera till ett bra yrkesval helt enkelt.
Världens bästa jobb.
Ja, välkomna ut. Vi behöver er.
Hej då, hej då, hej då.
Hej då.
Hej då.
Hey. Let's be careful out.
Hur var det här då?